välkomna till avsnitt 97 av Brittas och Barisas podcast. Mm. Din machete i misären. Och är det inte misär just nu, så säg!
Så säg! Har ni behövt en machete mer? Vi går loss på det som har pågått den här veckan i frågan om aborter och friheten att ligga
fridigt
i debattartiklar.
Och friheten att använda ordet fridigt.
Ja, och koppla detta till såklart de ganska grova reaktionerna på att Bianca Ingrosso blivit ofrivilligt med barn. Nyligen. Ja. Mm.
Och så blir det nästan hetsk stämning kring kallpratets vara eller icke vara med anledningen av en ny HBO-serie. Och sen så pratar vi lite grann om hur det känns att besöka en annan stad i dessa tider.
Ja,
missa inte det.
Missa inte det!
Man fick inte. Vi pratade precis om hur overkligt det känns idag. Och så precis när vi skulle spela in så hände en olycka, en bilolycka, eller en bil som körde på en oskyddad person.
Över ett övergångsställe också.
Ja.
Och det är alltså, vi ska förstå varför det är obehaglig dag, det är den 3 november, alltså dagen för amerikanska valet.
Nu har man ambulansen åker iväg. Hon verkade okej, hon rörde på huvudet och sådär, men, och benen. Men
fuck. Nej, men man det blir påmind om vad sjukt livet så jävla skört på något sätt.
Varför vi tittade ut genom fönstret var ju för att det, alltså, det var såna skrik från gatan.
Men det lät först som att det var någon prankbarn.
Ja, alltså, eller typ en galning. Alltså någon som, du vet, en sån där som går och skriker åt folk som egentligen borde ha tagit sina mediciner typ.
Men också fint att folk började navigera trafiken.
Jätte. Åh, det är så gulligt.
Synkronisera sig.
Jag blir aldrig så rörd som när folk aktar på sig för att ambulanser ska komma fram. Alltså alla bilar. Så här. Det är som att man jobbar mot en gemensam sak.
Ja, men på motorvägen och så. Ja.
Ja, men precis som du säger, det där kontraktet vi har signat på något sätt. Att vi ändå hjälps åt. Det tycker jag typ är någonting. Faktiskt kommer det till mig nu någonting som faktiskt är positivt med det här jävla skitåret. Att vi ändå har, jag tycker, ganska mycket börjat hjälpa varann. Alltså att man liksom inte är så ensam, vilket är ju sjukt eftersom vi mer än någonsin ska hålla oss ifrån varandra. Och jag tänkte på det alldeles nyss att jag känner mig så fett isolerad faktiskt.
Alltså
jag, men så att jag typ har kommit på att jag är ganska deppig över det. Men det är så lätt, du vet, också i och med att jag bor som en bit ifrån, då blir det som att man kanske inte ringer till mig även om man har så här en middag hemma.
Men jag förstår vad du menar, men isoleringsbiten, det blir väl lika stort hinder som när fåren rymde för er. Alltså det är ju en del av den livsstilen, hur ni ska axla det och hantera det. Ska bli intressant.
Fåren känns typ mer som att de har mer happening sociala liv än vad vi har.
Well, kind of. Helt ärligt.
Men alltså, apropå det så var jag ju faktiskt precis innan då den här skärpta, precis innan de nya skärpta direktiven, eller rättare sagt tillbaka till.
Vet du vad? Det här är det mest svenska som har hänt. Att de går ut och säger, nu kommer vi med mycket tuffa rekommendationer. Man bara, ni var nästan där.
Ja, du hade velat ha regler.
Det här kommer inte hjälpa någon. Att de går ut och säger det på det här sättet. Det är jättebra för tror många chefer som kunde se till att deras anställda jobbar hemifrån gör det. Alltså på så stora systematiska sätt. Jag menar med retoriken. Att den, inte, man för, den når inte fram. Och att man försöker ivra på att så här, nu kommer de tuffa nya rekommendationerna. Det landar ändå i det. Det är för otydligt, det är för vagt tror jag.
Nej, men det var faktiskt, för jag var ju då precis dagen innan de här började gälla så var jag i Göteborg. Och då så bodde jag på ett hotell och det var typ, alltså det var ju höstlov visade det sig då för alla barn som går i skolan. Det kändes som att vara på typ ett hotell i Sälen på fullblown höstlov. Det kändes inte så närvarande. Att det ens finns covid. Så att jag skulle vilja shama folk. Nej, men alltså, jag tycker det är så mycket med så här klubbar Att folk går på klubb och, eller går ut och, på barer och sånt.
Det har lagt fokus där.
Ja, men jag skulle vilja säga att folk med så här relativt stora barn, jag fattar att ni är svältfödda på att liksom åka ställen. Mm. Men det var, alltså det var ju, alltså du vet, vid frukostbuffén, det var liksom bara, det var fullt ställ. Mm. Vilket kändes jättefrämmande. Men det var väldigt kul att vara i Göteborg och för, även för oss som försökte hålla oss på armlängds avstånd från folk. I Göteborg så träffade jag en person i hissen. Mm-hmm. Och då är det ju också så här typ, får jag, alltså så här, vågar ni åka med mig i just hissen? Det. Men det var ganska stora hissar så att man kan liksom stå i varsin ände. Mm. Då var det en person som sa att hon lyssnar på podden och att hennes gäng träffas en gång i veckan. Och liksom pratar om vårat poddavsnitt och läser alla böcker som vi rekommenderar.
Vet du, det här är min reaktion på alla komplimanger jag någonsin får.
Jag tycker att de förtjänar en shoutout.
Ja, men de förtjänar liksom en check från någon, om det här är sant.
Men de borde, fast det låter ju mer på dig som att du vill ha bildbevis.
Ja, men dels det.
Och
men
alltså retroaktivt, alltså, då måste ni också visa att ni har sett en gång i veckan.
Då kommer de ta massa olika med olika liksom, kläder på. Byter kläder, ja, ja. Och någon klipper håret. Och.
Och om de gör sig den efforten så tycker jag också att även det förtjänar en eloge. Ja. Men det som jag ville säga med det här är egentligen bara att vi visste ju inte innan att de gjorde det. Mm. Och det kanske finns fler där ute som gör det. Så det är väldigt mysigt för oss om ni hör av er och berättar. Och hashtaggen är BPBokklubb. Till exempel, för böcker. Ja, men nu var det ju böcker. Mm. Så det var väldigt mysigt. En annan grej som jag har tänkt på i veckan. Jag har liksom lurat lite på ett nytt format.
Klart du har.
Ett nytt format! Okej, det kommer här. Nu för att liva upp lite grann. Mm. Vi har haft en olycka utanför. Vi måste liksom komma upp lite i energi. Ja. Här kommer det. Nytt format. Upplopp inför årsskiftet kanske. Formatet finns det något mer 2021?
Oh, underbart. Gud, Britta, det här har något.
Ja, det, eller hur att det har något?
Jag tror vi kan damma av det 2021 om det blir lika pissigt år som det här också. Det kanske finns en långsiktighet.
Lyssna på det här. Lyssna på den här rubriken. Alltså så här, okej, helheten är viktig. Det är en Vogue.com rubrik som lyder Lena Dunham on directing Emily Ratajkowskis pregnancy reveal video.
Åh herregud!
Finns det något mer 2020 än det?
Alltså det här åker ju ner i en tidskapsel. Absolut. Men vet du vad? Det här är intressant för jag såg att Elsa Hosk var med hos Skavlan nyligen som är någon slags Victoria's Secret-modell. Mm. Alltså mer åt sex...
Inte Skavlan då, utan... Aha. Men det blev syftningsfel. Elsa Hosk är inte Skavlan.
Och har haft en sexy baby-modell-persona i 20 år. Vilket någonstans är imponerande också. Att man från 13-14 års ålder kan upprätthålla den karriären. Och i samband med hennes och Gigi Hadids... Varför vet jag det här? Men då gjorde de ganska påkostade plåtningar av sin mage och sådär, liksom Beyoncé, för att reveala faktumet att de blivit befruktade. Mm. Och det här återkommer vi till senare.
Men alltså nu är du lite väl aspig med det.
Nej, för jag säger det för att jag vill betona orimligheten. Mm. Det är inget aspigt i det här. De gör detta för att avslöja att de har blivit befruktade och den stora lyckan som kommer med det och det vi var inne på förra veckan, statushöjningen det ger att vara moderlig och bli mamma idag i 2020. Så det är dels den falangen jag hör i det här, dels att slå mynt av sin förlossning och dels då att förhöja den kulturellt. För Emily
Ratajkowski,
hon har ju också gått från att vara en bikini/naken-modell till att bli en feministiskt uttalad aktivist. Mm. Också väldigt 2020-mening.
Precis, och det är ju... Det är ju aldrig... Liksom, hur ska jag säga det här?
Rym så mycket i det här.
Det är ändå sexig aktivist.
Ja, fan!
Det är alltid liksom med någon liten magtröja och sådär. Dunham säger i alla fall att hon ville göra the opposite of a People Magazine's baby announcement. Istället, men det blev ju ändå en pregnancy reveal video directed av Lena Dunham. Jag vet inte vad som är mer deppigt faktiskt. Men jag tycker, alltså jag vet inte varför jag säger att det är deppigt, men det är liksom någonting med, alltså det slutar aldrig vara kul i den här artikeln, fast den är ju skriven på allvar, fast jag tycker typ att det är stor humor. Jag citerar: Dunham was a natural choice to direct Ratajkowski's film.
Så där pratar ju personen som har skrivit det här.
100%. Men alltså, vadå a natural choice? Alltså, vad fan är det som händer i huvudet när de sitter där och så bara undrar vem som ska regissera min pregnancy reveal video?
Alltså. För mig blir det ju Lars von Trier. Kommer du ihåg hans klitoris klipparscen? Antikrist.
Det kommer bli en uppföljare på den.
En remake på det, fast hela min vulva, tack.
Min trea kommer regisseras av Michel Gondry. Alltså vem vet, det kommer in lite papier-maché och kanske så här lite LSD. Kanske är lagligt att ta svampar inför förlossning av barn nummer tre om 20 år.
Ja,
man kommer kunna föda barn då också.
Ses då.
En annan grej som har hänt i veckan är att jag har hittat en ny liten HBO-juvel. How to with John Wilson.
Hey New York. HBO is having a hard time explaining what my show is, so I just figured that I'd just try to do it myself. Usually the host of a TV show is right in front of the camera, and you can see exactly where the voice is coming from, which I guess people like. But in my show, you never really see the host, and that's because I'm actually behind the camera the whole time, filming everything you see. It's kind of like that show Planet Earth. But if it was only in New York and David Attenborough was forced to film everything himself. So stick with me.
Vet du vad? Inte en enda association.
Nej.
Alltså det här hände mig så sällan, så jag blev jätteglad.
Du blir
nu.
Så glad.
Ja. Jag har inte någonting på lager.
Vet du varför? Alltså det är typ, det är kanske 70% av anledningen att Jens tar upp det här. Var att jag tänkte så här, det här är du garanterat inte uppmärksamma.
Jag blir jätteglad.
De beskriver programmet som en dokumentärkomedi där vi får följa honom när han försöker ge vardagliga råd kring det moderna livets jobbiga motsägelser.
Intressant, för vi pratade sist om Borat, att det både är hidden camera, satir och en del real life händelser. Ja. Det här är en dokumentärkomedi. Precis. Sa jag Borat? Precis. Då ber jag mig ursäkt.
Episod nummer 1 av den här dokumentärserien heter How to make small talk. Och det här är ju någonting som jag kämpar med själv väldigt mycket, för jag tycker det är ganska jobbigt med small talk. Säkert har ju sagt det här väldigt bra i sin låt Allt flyter, om hur jobbigt det är att prata ytligt med folk, att man liksom vill gå på djupet direkt och sådär.
Eller helst här, inte.
Ja, alltså eller vadå? Helst inte prata alls, tänker du? Ja, det.
Hej, hej då.
Paris Amiri. John Wilson.
Men jag menar bara att varför det är obekvämt är för att man inte alltid har en relation till personen. Men förvänta stanna. Hej, personen träffade på middag för 6 år sedan. Hur är det med dig? Ja, jag vet ju ingenting om dig. Så det här är ju en märklig konversation.
Men du kan ju ta reda på det. Alltså det är ju det som är grejen. Det här är ju kul. För här är ju du och jag på varsin ända av det här. Jag vill ju veta mer om den personen. Jag vill ju helst prata. Jag tycker typ att... Jag utgår ganska mycket från att alla har något intressant att berätta.
Det kommer bli din död.
Du sitter och skakar på huvudet. Ja. Och John Wilson, han kämpar ju med det här att överhuvudtaget kanske give a fuck, som du är inne på, tror jag. Eller hur han kan make small talk med sin tjej i ett sammanhang där han kanske ska få tillbaka de grejer han har glömt hos henne. Aha. Efter att de har gjort slut. Alltså det låter ju hittills kanske ganska tråkigt då, att det är en snubbe som liksom går och filmar och inte gillar att kallprata och sådär. Men det blir ganska kul, dels när hans AV-personlighet liksom studsar mot lite mer färgstarka karaktärer. Det blir väldigt kul när han råkar, alltså i liksom en tanke att han ska komma bort lite grann, råkar crasha ett hotell där de spelar in MTV Spring Break.
Oh.
Men förstår du, för en socialt missanpassad människa, exakt hur jobbigt det blir? Och det blir faktiskt bara roligare och roligare.
Men det här är ju de bästa personerna jag vet. Det här är ju för mig Larry David, skaparen av Seinfeld.
Ja, det bär väldigt mycket.
Som också ska vara George Costanza i Seinfeld. Och ser ni nu vad snäll jag var med referenserna?
Du försöker beskriva noga.
Ja.
det blir, ja men som sagt, det blir väldigt kul när han, när ändå den här personen liksom studsar mot lite mer färgstarka karaktärer. Jag tycker att vi kan ta med oss lite visdom kring relationer från en resebyråmänniska som han då börjar träna på att prata kallprat med.
I'm not looking, but hey, if it comes along, let's see who can deal with me, because I'm not that easy. But hey, would I marry the same type of person again? No. But at that point I wanted to, yes. And did I have fun? Yes. Could I have done better? Yes. But that's what's coming next. So let's see what happens. I'll let you know.
Thank you.
Alltså, det är också kul att hon på eget initiativ bara, I'll let you know.
Alltså, underbar människa. Men så här, om det fanns såna här karaktärer att prata med, då skulle jag prata med oss med alla. Vad var den inledande frågan till henne egentligen?
Han försökte bara boka en resa.
hon drog upp hela sin livshistoria.
Nej, men alltså, hon ska skriva in hans pass. Ja. Och så är det hans födelseår 86. Och hon bara, I got married that year. Och sen kom det bara. Han behöver inte säga något. Men det roliga är, det som jag tycker hon, alltså hon satt ju ändå på en del visdomar här. För att det hon säger är så här, would I marry the same person again? No. Mm. Och det är det jag vill att vi tar med oss härifrån. Därför att jag tror att det är liksom kanske en relationsgrej som många gör. Att man liksom fortsätter på så här, samma typ av människa. Mm. Om du förstår hur jag menar. Inte bokstavligt talat samma person.
Pretty much.
Men liksom samma typ av människa. Jag älskar hur hennes så här straight talk, att hon bara håller en konversation med sig själv. Men underbar. Där kom det lite.
Nej, men så här är det för mig. Jag tycker ju verkligen om att prata med folk. Mm. Om saker. Notera om saker.
Ja.
Men jag upplever att det finns vissa situationer där det är som att alla i rummet, det är tydligt att ingen riktigt nu har tid eller egentligen vill. Och då behöver vi en fasad. Har vi någon slags charad med varandra.
Mm.
Däremot om man faktiskt hamnar bredvid någon på en middag. Gud, slänger mig rakt in i folk. Ja. Då är vi där för att faktiskt prata och hänga. Så det gillar jag jättemycket.
Jo, men det kanske också är en handplockad person. Som någon annan har liksom, alltså du, den är på en middag för att den är liksom, för att den kanske är en trevlig person. Jag vill ändå avsluta det här när vi pratar om det här, alltså på riktigt, säkert allting flyter. Det börjar så här, det finns så många man inte vill prata med. Allt tråkigt de säger förvandlar varje samkväm till ett helvete. Som om de tror att prata är en tävling eller något. Mm. Vem som får mest tid eller plats eller något. Men om du plockar fram fiolen,
om du tar ut på pianot. Britta, när jag kom hit till inspelningen så nynnade jag på Here we go again.
Here we go, go, go to the temple of consumption. Det var inte att det, det var inte konsumtion du tänkte på.
Att faktiskt kunna texten. Here we go to the temple of evig debatt som är så fruktansvärt fördummande och aldrig tar oss vidare någonstans. Orkar man, kände jag på vägen hit. Orkar jag. Men jag känner så här, jag orkar inte att inte prata om det.
Du orkar inte, det fortsätta. Inte orka. Mm.
Exakt. Och jag måste orka för alla som kanske befinner sig i rum där såna här åsikter flyter runt. Och de inte orkar liksom finna i sig. Vad ska jag säga nu? Och då tycker jag att vi ofta har en funktion att lite stärka folk eller ge folk redskap. Så här kan du bemöta när du hör olika dumheter. Och vad är då veckans dumhet? Vilket mer eller mindre är taglinen till vår podd. Mm. Veckans dumheter. Alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag skaffade till och med en prenumeration på Dplay. So this better be worth it.
Ja, då vet jag vad det handlar om.
Ni där ute måste ta till er det här och göra det mesta av det här. För jag orkar snart inte.
Annars är det inte värt att du prenumererade. Parises prenumerationsstolthet ligger i era händer.
Det här är som, jag kommer att tänka på uppoffringen Christian Bale har gjort. Många gånger. Han gick ner i
för
vikt.
Mänskligheten.
Han gick ner i vikt 20 kilo för att göra The Machinist. Mm. Var ett skelett, ett vrak. Eller Joaquin Phoenix i Joker.
Joker.
Eller när Christian Bale gick upp jättemycket för att spela Dick Cheney.
Dick Cheney.
Ja, absolut. Absolut. I Vice. Jag väntade på dig så jag ville ha den.
Var det Christian Bale?
Ja.
Fan vad sjukt.
Mm. Alltså uppoffringen, dedikationen han har
med sin kropp.
Med sin kropp fått till för konsten. Mm. Och uppoffringen jag gör är att skaffa en prenumeration på Dplay.
Mm. Det är i linje med.
Absolut. Och att orka prata om det här ännu en gång. Mm. Vi nämnde ju Polen förra veckan, lite kort i förbifarten. Men Polen är alltid on our minds. Vi nämnde abort i samma veva. I och med Kanye Wests intervju hos Rogan som du, Britta, tog upp.
Ja.
Kvinnofraktet och nymoralismen, den är över oss. Mm. Den har aldrig inte varit över oss.
Nej.
Den har bara tagit sig olika uttryck genom åren. Och vi börjar i symptomen först. Så kommer vi efter det här ta en titt på vilka det är som spyr ur sig dessa värderingar. Alltså som är roten. Vi ska helt enkelt börja i att prata om det som florerat kring Bianca Ingrosso den här veckan. Hennes snack med sin mamma i Wahlgrens värld. Vi befinner oss i någon slags Ingrosso-universa i podden numera. Benjamin Ingrosso var det förra veckan. Och nu är det Bianca. Ja, det är helt
sjukt. De har oss. De har hovat in oss.
Det handlar inte så mycket om dem, kanske mer än att de figurerar i väldigt centrala produktioner och tar upp olika viktiga frågor genom det här. Och den här gången så är det att Bianca och hennes mamma Pernilla sitter och har ett samtal. Och det visar sig att Bianca har någonting att berätta.
Mm. Nej, men det är mycket jobb och så.
Ja, det är väl kul det.
Ja. Och sen så... Ja.
Vadå?
Du som är mamma, hade du förstått det?
Innan hon sa det?
Men nu bara på det här. Ja, så...
Ja, det jag kanske hade tänkt. Jag vet, jag är inte tonårsbarn, eller liksom, förlåt, jag har inte så stora barn.
Men det här påminde mig om när jag skulle berätta för min pappa att jag hade fått mens. Mm. Jag fick mens ganska sent, med tanke på hur fertil jag ser ut att vara.
Mm.
Alltså jag har haft samma kroppsmål sedan jag var 12 år gammal, shout out. Och då var jag 15 år och kom till frukostbordet, fruktansvärd smärta. Jag hade väldigt ont första fem åren av min menstruerande liv. Och min pappa tar en blick på mig. Och jag sitter och funderar på så här, hur ska jag säga det här? Hur ska jag få fram att... Och på en sekund, har du fått din mens? Alltså föräldrar kan en. De kan en. Och jag blev jätterörd bara av det.
Nu
fortsätter vi.
Men det kommer inte.
Nej. Vadå, du med barn?
Ja.
Och du tänker inte behålla det?
Filip vill inte.
Nej, vill han inte.
Och jag har inte velat berätta det för att jag har liksom inte... Jag har inte bestämt mig och då vill jag ju inte att första ska vara så här. Men han vill verkligen inte. Nu.
Och du känner att du hade kunnat vara redo annars?
Ja, jag är jätteredo.
Nej.
Tidigare gånger så har jag ju tänkt på att nej men gud, nu måste jag göra en abort. Direkta tankarna var liksom shit, nu händer det typ.
Det var första gången jag blev glad. När?
Jag vet att jag var gravid.
När då? Nu?
Ja.
Jaha, men gumman.
Mm. Jag måste pausa lite. Mm. Det är så mycket att ta in, bara redan.
Mm.
Jag tycker det är jättefint att Pernilla förstår. Apropå det här att föräldrar kan en.
Mm.
Och sen det här med att vi kommer mer till det, men att hon berättar i det här programmet om att hon i detta nu står inför att göra abort. Det är ju banbrytande på något sätt. Men
ja,
fan,
alltså,
vad hon utsätter sig för saker.
Precis.
Jag vill skydda henne.
Jag vill också skydda henne. Varför är det så? Är det liksom en översittig tanke?
Nej, det är att du och jag vet hur illa det ser ut där ute, tror jag.
Men spelas det in i realtid?
Det här är inspelat i maj.
Ja, okej. Okay. Så förmodligen, eller då vet vi ju att hon redan har gjort den abort.
Så det fick mig också att inse att när hon var med hos mig i kvartssamtalet, då var det efter en månads lång paus.
Mm.
Vilket jag trodde var att hon har jobbat jättemycket under våren.
Mm.
Och då visade det sig att det är den första medieproduktionen hon hade gjort på ganska lång tid. Och då förstår man ju varför hon var så öppen som hon var i den intervjun.
Mm.
Också rörande. Men om vi bara pausar det här. Här vet vi att hon har livit med barn, berättade för sin mamma. Och det är hennes pojkvän då, Filip, som inte vill. Och det är ett intressant scenario.
Verkligen.
Hur man ska förhålla sig till det.
Mm.
Så här säger de.
Eller så, alltså, ja, jag måste ju göra abort.
Måste du inte, för det är ditt val, det är din kropp liksom.
Mm.
Samtidigt så är det förstås ett gemensamt beslut också.
Ja, men jag stöttar dig i vad du än, vilket beslut du än tar, det vet du.
Mm. Ja, men det jag är rädd för om Bianca gör abort, det är ju att hon ska ångra beslutet eller tycka att det jag säger till henne, att du måste ta beslutet själv. Du kan inte säga, men jag gjorde abort för Filip kände att vi inte var redo. Du måste känna själv i sådana fall. Jag är nog inte redo.
Om vi bara stannar i det här samtalet. Mm. Först känner man, jag känner inte att det här är ingenting man borde berätta om i det offentliga. Vi behöver veta mer om hur kvinnor lever och de villkor som finns och de erfarenheter kvinnor har.
Mm.
Och normalisera det.
Mm.
Däremot så blir jag ju orolig för Bianca personligen.
Mm,
för att exakt. Vi i Sverige har på senare år fått en allt grövre ton mot kvinnor och kvinnors val i offentligheten.
Ja, alltså Bianca är ju redan en ganska hårt ansatt person gällande sitt typ utseende. Alltså så här, hur hon, att hon bara finns i det offentliga rummet. Hon är där med sin kropp och då är hon tydligen lovligt byte för diverse människor som sitter hemma vid tangentborden. Och det, jag har känt mig liksom nervös över hur hon ska bli attackerad.
Mm.
Det har hon ju blivit. Liksom.
Ja, men jag tycker att Pernilla är väldigt fin mot henne i den här stunden.
Pernilla är jättebra. Alltså
jag markerar att jag blev ganska ställd först att hon ens berättade för alla. Att det är hennes pojkvän som är en del av beslutet.
Mm.
För då tror jag man lite demoniserar den man lever med. För att det är så, som sagt, tomgångarna och moralen går.
Hur menar du då? Alltså...
Nej, men att det är ett på något sätt dåligt beslut. Negativt beslut med abort. Och att man då lägger skulden på honom.
Ja, men alltså, vadå? Du tror inte att hon längtar efter barn?
Eller? Jo. Men det jag säger är att i och med att hon berättar att det är han som ligger i beslutet.
Mm.
Så är det som att berätta för allmänheten att det är han som ligger bakom det. Och
han är böden, typ.
Och tongångarna går mer och mer mot att det skulle vara någonting problematiskt med abort i vårt samhälle. Så det tycker jag var intressant. Och jag förstår att det måste vara supertufft. För då börjar man tänka, man pratar ju alltid om att det är kvinnans val och sådär. Men det är ganska tufft att få barn på egen hand. Så klart att man lägger in det i sitt beslut. Hur kommer det här barnet växa upp?
Ja, precis. Och även om det är hennes eget beslut så är det ju svårt att tänka bort vad en person, alltså som man lever i en relation tillsammans med ändå. Mm. Vad den personen tycker och om man vill att ens barn ska växa upp med en pappa som kanske inte vill ha det barnet.
Men vetskapen om det själv kanske bara även. Precis. Så det är intressant faktiskt, den dimensionen. Den är inte så väl diskuterad.
Nej.
Jag vet inte hur jag skulle ställa mig till det. Jag skulle nog bli ganska heartbroken. Även om jag skulle känna att det vore en viss lättnad att få veta det. Snarare än att ana det.
Mm.
För alltid.
Jag
vet inte vilket som är värst. Men hon berättade om något som 36 000 kvinnor står inför i Sverige varje år.
Mm.
Att avsluta en graviditet. Mm. Som jag tycker om att formulera det istället. Och Pernilla, även om hon markerar att det är din kropp och sådär. Och att hon kommer stötta henne. Så har ju Bianca bestämt sig här. Så då kan vi förstå att det här har skett för ett halvår sedan ungefär. Redan nu. Så när det här släpptes så blev det en hel del reaktioner. För det här är ett inte ännu släppt avsnitt. Men finns för prenumeranter på detta Dplay.
Mm. Och, en av dem heter Parita Amiri. Vi har lagt ihop våra namn. Det är intressant. Jag skulle vilja se siffror på hur många det var förutom du. Säkert ganska många.
Och jag fick veta det här. Och kände väldigt fick ont i hjärtat. För att det är en jobbig sits i en relation och i ett liv överlag. Överhuvudtaget. Och sen så nås jag av en Facebook-post. Och det är ju inte ett underlag för svenska folket. Det är inte det bästa genomsnitt för hur bildad eller välment gemene svensk är. Långt ifrån.
Menar du Facebook när du säger det?
Ja, okay. Antitesen till. Kommentarsfälten på Facebook kan ju inte få vara en gallup på hur mår folk där ute egentligen. Men Men. I och med att det är på en publik yta så sprids ju åsikter därigenom. Mm. Vi har snackat om det, hur olika rörelser mobiliserar sig för att det ska se ut som att det är jättemånga som tycker en viss sak på mm. forum. Så vi vet ju om att verkligen. Det är en effektiv yta.
Mm.
Och när det är så att det är L som har postat det här och de har gjort det väldigt neutralt, stöttas efter tuffa beslutet hjärta mm. och en länk till en artikel om det här då, faktumet att hon blev med barn
mm.
och berättar att hon ska göra abort.
Mm.
Under det här så är det så vidriga kommentarer att jag faktiskt blev ganska rädd för mm. vad som håller på att hända. För, alltså, man kan ju se några enstaka galningar här och där, men det är så pass utbrett och så många unga tjejer också.
Alltså jag vet vad jag gjorde. Jag kände så här, åh herregud. Alltså skydda Bianca Ingrosso kände jag
mm.
för första gången i mitt liv. Och så gick jag in och kollade i hennes kommentarsfält för att se hur illa det var. Jag håller med dig om att vi absolut ska prata om den här typen av saker. Jag tycker också att det finns ett värde i att prata om just sådana komplexa situationer mm. som att hon kanske vill ha det här barnet men hennes kille vill inte. Men det har jag då förstått lite grann som att alltså typ att han hjärntvättat henne eller liksom gör ingenting du kommer ångra bara för att han, det blir någon sorts omvänd. Jag känner att det är problematiskt att sitta här och säga typ så här, att man vill skydda Bianca, för att det är som att även det, jag tror också att det är ganska många negativa kommentarer som tycker att negativa röster där ute som tror att de vill skydda henne genom att påtala hur dålig den här aborten var.
Alltså det är nog ganska välment tolkat. Om jag kollar här och bara på de olika kommentarerna som finns, i bästa fall så är det bara någon slags grumlig, hur tänker han egentligen? Mm. I de allra flesta fall är de negativa kommentarerna riktade mot att hon skulle vara oansvarig, att hon skulle vara på något sätt en vidrig, dålig människa, mm. att hon använder abort som preventivmedel, mm. att hon borde ha tänkt på det innan hon särde på benen, Britta.
Och, är det en kommentar som finns?
Absolut, alltså? Ja, i massor. Det står även, men mycket att ta konsekvenserna, ta ditt ansvar, tänk på barnen, fy fan, bara vidrigt.
Tänk på barnen, vadå? Alltså, det är ju exakt sånt. Det hon gör.
Väldigt mycket sånt. Och då blir man väldigt orolig, för det är både från favoritgruppen att analysera, äldre kvinnor med tillgång till internet vars liv går upp på att moralisera och vilja trycka på kvinnor, kanske det lite inrutade mer normativa fängelse de har vuxit upp i.
Mm, verkligen, och det är också de enligt en empirisk undersökning mm. som går ganska hårt åt hennes utseende och liksom ja. Eventuella operationer och så vidare.
Tar sig friheter.
Mm.
Spekulativa mm. operationer, de har inte skett. Och så är det väldigt mycket, och det här gör mig ännu mer orolig, väldigt mycket unga kvinnor. Och då undrar man ju, håller Sverige på att bli ett lågbildningsland? Alltså, hur har de här åsikterna fått fäste?
Vad menar du med lågbildnings?
Abort är mord. Har det stått i massor från unga kvinnor på internet. Och där trodde jag vi var överens för länge sedan.
Ja, men det finns ju, man kan ju vara utbildad fast ändå det finns väl ändå en liten.
Men inte i de här frågorna är Nej. Man då inte utbildad eller bildad.
Nej, precis. Nej, men alltså, det finns väl en liten sträng av liksom folk som är kristna.
Va? Jag tolkar alltså det här som eller så här, framförallt från väldigt icke-religiösa men ändå konservativa håll, att man försöker begränsa kvinnans rättigheter och friheter och man ändå ägnar sig åt väldigt mycket skuldbeläggande och skambeläggande av kvinnor. Och skuld och skam, det är ju hederskultur. Mm. Så det är någon slags icke-religiös svensk hederskultur som de här grejerna går under. Det är folk med mycket svenska flaggor i sina profilbilder. Men de är inte kristna för det.
Jag vill bara vara väldigt tydlig med, för det här är så känsliga saker. Man kan, de väldigt många kristna är ju ändå för fri abort. Det är ju också i Sverige tillåtet med fri abort. Vi har bestämt tillsammans att det är någonting man får göra.
Mm.
Så de som hoppar på henne och försöker göra det till då en moralisk fråga är ju då emot svensk lagstiftning.
Innan du särar på benen. Det är så tydligt där. Alltså, inte innan han stoppar in kuken och kommer i henne.
Nej, men det var några som hade skrivit
absolut
det.
Absolut,
alltså
också.
Att han borde liksom ha tagit sitt ansvar.
Absolut det också. Men framförallt så är det kritik mot henne, för hon borde ändå ha behållit det, även om han ska ha tagit sitt ansvar eller inte.
Mm. Ja. Jag blir så fruktansvärt frustrerad över alla som är pro-life, att det är att man förutsätter att det kommer vara ett bra liv för det här barnet. Mm. Att alla barn på något sätt i varje pris förtjänar att få finnas. Oavsett vilka jävla omständigheter som helst som de skulle då växa upp i. Jag tycker att alla barn förtjänar att bli längtade efter.
Next level är att, men hon säger det rakt ut, de tidigare gångerna, om du plockade upp det.
Mm.
För hon har gjort abort förut. Mm. Hon är 25 år gammal. Det här kanske är hennes fjärde abort. Och hon fick göra 2 aborter på en graviditet en gång. För att det inte bet, så att säga.
Mm-hmm.
Ja. Och här kommer jag igen till. Det ska inte påverka om vi tycker att det är rätt eller inte. Att det är okej eller inte. Jag var inne på, jag pratade med dig innan. Att det är som HBTQ-frågan. Vi har präster som är öppet homosexuella.
Mm.
Då måste det vara okej oavsett hur många de är. Man kan inte efter 3-4 känna så här, fast nu vet jag inte. Fast vänta nu, principiellt så hade vi ingenting emot det här. Mm. Så varför skulle det vara fel om det är 4 eller om det är 200? Så jag vill bara poängtera det, att just när det kom till pluralis så blev folk ganska obehagliga. Då är det som att vi har en syn på abort som att det är det värsta tänkbara sista möjliga utvägen. Fastän många också läkare ser det som en medicinskt ingrepp på någonting som mycket längre fram eventuellt hade kunnat bli ett barn.
Mm.
Det hade kanske ändå blivit missfall. Det vet man inte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men som med allt annat så uppstår inte såna här saker i ett vakuum. Mm. Den här vågen av moraliserande och obehagliga åsikter kommer inte från ingenstans.
Nej.
Mot just Bianca Ingrosso. Hon är bara för folk en person som det är lätt att applicera sina sunkiga värderingar på.
Mm.
Och en väldigt tydlig person i att piska upp den här stämningen än om vi återkommer till gång på gång i den här podden. Det är Lisa Magnusson på DN. Du suckade, Britta.
Mm. Men därför att Lisa Magnusson historiskt har uttryckt sig liksom på något sätt haft lite skygglappar kring skygglappar mot, kanske ska vi slarvigt säga, patriarkatet, och istället går rakt på kvinnorna på något sätt.
Ja, så den 20 oktober skriver Lisa Magnusson en text med rubriken "Det sexuella citationstecken självförverkligandet har kostat alldeles för mycket." Och redan där anar man...
Är det här mitt favoritämne som hon går loss på?
Redan där anar man att det kommer bli magsår av denna text. Så det är en kuslig tajming. Är det en slumpartad tajming? Nej, för det här är som sagt åsikter som florerar i samhället. Att Bianca får den här obehagliga reaktionen och att någon på ledarsideplats spyr ur sig saker som jag ska komma in på nu. Jag tänkte lyfta ut några stycken ur den här texten och bara genom med dig gå igenom, stämmer det här för det första?
Mm.
Och vad menas och vad tycker vi? Vi börjar med första. Hon börjar så här. Jag har länge kallat mig själv sexnegativ. Jag har aldrig förstått det där projektet som går ut på att göra liggande till vilken kul syssla som helst. Än mindre att kvinnligt självförverkligande blivit synonymt med att fridigt ta för sig av männen utan att fästa sig vid någon särskild. Se så obrydd jag är! Det här betyder verkligen ingenting för mig! Är det så, Britta, om vi börjar där, att kvinnligt självförverkligande är synonymt med att ta för sig av männen?
Åh, herregud.
Fattar du hur många kvinnor som vänder sig i sina gravar?
Var ska jag ens börja?
Och vilken kul syssla som helst.
Jag tror att du måste börja triggervarna Lisa Magnusson.
Det är på gränsen, ja. Och det hon gör här, att hon säljer bilden av att det här är otroligt utbrett. Att nästan gemene kvinna ligger för att en kul syssla. Och att gemene kvinna sätter ett likhetstecken mellan att ligga hejvilt och galet med att det skulle just ha med kvinnligt självförverkligande att göra.
Hon skriver frejdigt. Mm. Det är ju ändå någonting som hintar om att det är bjussas det på. Mm. Det är höger och vänster. Mm. Det sipprar liksom igenom vad hon tycker om det. Men sen så låter det också som att det här självförverkligandet var inte också i relation till männen på något sätt.
Mm.
Mm, där det vänder jag mig emot.
Mm, har rysningar. För vi börjar så här, stämmer den här bilden? Hur många kvinnor känner vi som ser på liggande som vilken kul syssla som helst? Som att tälja, kolla på en serie, koka ett ägg.
Men det vet jag, alltså så här, jag som tycker att jag är sexpositiv,
ja.
Tycker ju aldrig att vi riktigt har landat i att kvinnor på riktigt liksom bejakar sin sexualitet och mycket nog på grund av det som hon ringer in där, att det på något sätt alltid ställs i relation till männen, att man ska, om man nu är hetero, liksom ska ta för sig av män. Hur många kvinnor unnar sig att liksom bejaka sin egen sexualitet och att det inte ska vara i relation till ens partner först och främst, utan för ens egen goa njutnings skull.
Alltså dels så anar man och sunkig åsikt om volymer, mängder. Hur många olika man ligger med.
Frejdigt.
Mm. Alltså man kanske i en relation bara tar sig mer friheter, testar något kul. För att man inte känner sig tyngd av de skuld- och skamkänslor som Lisa Magnusson försöker pracka på folk.
Vems ärende går hon? Alltså jag blir så jävla...
Vem betalar henne?
Ja.
Så dels där har hon fel. Utan det som har hänt nu är att kvinnor känner att de har lättare för att kunna ligga med någon om de vill det. De blir inte uthängda i byn. De behöver inte bära ett rött A på sina kläder. Skalar ej om de skulle ligga utanför äktenskapet. Där är vi nu.
Fast alla lever inte där. Det är alla, det som är så sjukt.
Alla lever inte någon sån här Sex in the City Samantha tillvaro. Nej. Som de verkar tro att det är nya ligg till höger och vänster hela tiden. Det är bara det att straffet för att eventuellt vilja ligga är lite mindre. Och notera, inte helt borta. Det förekommer ju fortfarande problematik.
Verkligen, det är det jag menar. Alltså det är som jag brukar säga, jag borde hitta en term för det här, men vi har aldrig landat i det som borde vara normen. Vi har aldrig landat i det innan folk ska liksom börja problematisera det. Alltså hon börjar ju problematisera en bild av en kvinna som jag ännu inte tycker, vi är inte där.
Inte
vi, är inte chill, vi är inte chill med att kvinnor ligger på sina egna villkor.
Inte ens det, och sen inte heller det som hon beskriver, att det skulle vara till höger och vänster, hejvilt, vad som helst. Stycke nummer 2 av 5 utvalda i Lisas text. Och nu blir det direkt historielöst och farligt.
Yeah.
Citat Lisa Magnusson i DN. Och p-pillret blev inte alls bara en jämställdhetsrevolution. Tvärtom, det har ofta resulterat i att tjejer proppar sig fulla med syntetiska hormoner som får dem att må dåligt och tappa sexlusten av det enda skälet att killar ska slippa kondom och då kunna få en lite skönare orgasm. Vad är det för frigörelse? Frågetecken. Och här vill man återigen betona alla kvinnor som har gått före oss och som fått kämpa och lida så mycket för att det här ska bli av. Preventivmedel för kvinnor.
Mm.
Och den otroliga förändringen det gjort är att kvinnor ska kunna ha egna liv för sin egen skull.
Mm.
Och inte bli fast i en relation och bara pumpa ur sig 5 barn till exempel. Och fast i ett hushåll.
Mm.
Det här är som taget ur en pamflett för pro-kvinnors hemmafru-tillvaro. Och alltså, att sex för äktenskap skulle vara en synd.
Hon får det låta som att p-piller är någonting man poppar på väg till en sexorgie, och jag skulle snarare vilja säga att p-piller är ju kanske mer än ett sätt för kvinnor att ta makten över sina egna sexliv, att inte behöva oroa sig just när vi pratar om abort. Alltså det är ju såklart att även om jag är för absolut för de lagstiftningar kring abort vi har i Sverige idag, så är det ju ändå, det kan ju ändå vara jobbigt att gå igenom den, alltså det som Bianca Ingrosso befann sig i.
Nej, men,
du kan det ju vara skönt med p-piller för att liksom
man kan ändå bli gravid också, ska ju betona.
Verkligen. Det kan man ju, exakt.
Det jag försöker säga är att vi kan enas om att p-pillet inte är den perfekta uppfinningen. Har det historiskt förändrat kvinnors liv på jorden som ingenting annat. Det är som att betona att de första glasögonen, de vore omoderna idag. Eller hur?
Ja,
men hur mycket har glasögon hjälpt?
Ja.
Men så här, Britta, börjar nedmonteringen av kvinnors moderna frihet. Bara så ni där ute hör det, så här börjar misstänkliggörandet av kvinnors val. Det som händer i Polen nu händer inte över natt. Jag fortsätter. Punkt 3 av 5. Citat Lisa. Inte heller begriper jag varför det är familj och barn som anses vara en självklar kvinnofälla. Att det förväntas att varje modern kvinna ska vilja jobba så mycket som möjligt. Och här känner jag att Lisa börjar gå lite för långt i sina fantasier här. Där hon inbillar sig att den här personen finns.
Mm.
Att de här åsikterna skulle vara allmänt utbredda på något sätt. Det här kallas att göra en halmgubbe retoriskt. 1. Anser någon att familj och barn är en så kallad citationstecken självklar kvinnofälla per automatik?
Nej, jag tror att vi särskilt i Sverige vill se oss mer jämställda än så.
Och vi har många fler system runt det. Vi har mammaledighet, vi har regler kring man får bli sparkat från jobbet. Vi har saker som stimulerar att dela på ledigheten. Klart det fortfarande finns gråzoner och problem. Mm. Men det är inte en allmän bild. Och det här med halmgubbe, för att förklara om man inte vet det.
Mm.
Det kallar man det för när folk i debatter hittar på en karaktär och överdriver den personens argument för att då bekämpa den karaktären, den halmgubben. För det är lättare med någon som är så uppenbart demonisk än någon som kanske är mer komplex och nyanserad, så tar man hellre halmgubben.
Mm.
Och då passerar det som legitimt att komma med de åsikterna som Lisa har.
Den kan vara hittepå i hennes eget huvud.
Den personen finns inte. Innan jag säger nästa, punkt 4.
Mm.
Minns du när Lisa Magnusson skrev om det här med som vi var inne på väldigt mycket i somras, att unga är formade av extrem hårdporr.
Ja.
Och då la hon ingen större betoning på att män är inblandade. Och att det är framförallt unga kvinnor som har haft skador på underlivet.
Nej.
Det är nästan imponerande att inte ens en redaktör nu kände att ska du inte få in män i det här ändå?
Ja.
Och jag tror att de krystade till det. För hon nämner män i ett stycke i denna fråga som i allra högsta grad gäller både män och kvinnor, heterorelationer. Men även här poängteras det att hon försöker lasta kvinnan för allt. Hon bär allt ansvar. Därmed bär hon all skuld. Om kvinnor är friare att ligga, men män inte ändrat sin syn på en tjej eller på sex, om en tjej är knullmaterial kontra frumaterial, fortfarande åsikter som florerar, då uppstår problem.
Jag säger det bara rakt ut. Vi lever ju i ett samhälle som ändå hatar kvinnor i mångt och mycket. Och det är inte helt oviktigt att vi fortfarande har en kultur där kvinnans farligaste plats att vara är i hemmet. Och i det sammanhanget, alltså jag säger inte att alla lever i våldsamma relationer, thank God. Men det finns ändå varför lever kvinnor i relationer med en person som inte respekterar en och som inte behandlar en bra? Det är det yttersta symptomet av att vi fostras att vara eager to please. Och hur fostras vi till det? Det är ju delvis av samhället att vi lär oss tidigt att vi ska vara behagliga och ha att göra med och så vidare. Och det är vi är inte immuna mot det i sexuella situationer.
Mm.
Det är därför jag tror att det är så viktigt att vi liksom värnar så jävla hårt om den här, om det fria valet, om att du bestämmer över din egen kropp och så vidare. Och det allting det har med varandra att göra. Abortgrejen har med sexgrejen att göra i det att när någon annan kommer in och ska bestämma om din kropp, då blir det riktigt jävla snårigt och det farligt.
Det är en kontroll av kvinnor.
Ja.
Allt det här ligger i samma korg av kontroll av kvinnor. Stycket med män i Lisas text. Tidigare var det män som skulle uppvakta kvinnor och deklarera sin kärlek, medan kvinnorna skulle hålla sig på sin kant och vara svårfångade. Nu är rollerna ombytta. Männen glider undan. Vill inte förbinda sig till något. Inte binda sig. Hon menar på att tidigare var det män som skulle välja kvinnor. Är ungefär det hon får det till. Och att kvinnor var upphöjda på något sätt. Alltså, tvärt emot så var ju kvinnor totalt beroende av att hitta en man och bli valda av en man då. Och jag kan inte se att jag vill ha tillbaka det. Som Lisa lite romantiskt tänker på, att en man skulle skriva kärleksbrev. Hon tänker en sån Jane Austen-roman.
Ja, verkligen.
Hon skriver också tidigare, lite svepande. Då vet inte vi om det är 70-tal eller 50-tal eller rent av 1802. Så tycker jag att hon också missar att säga att om man inte blir vald av en man, man behövde ju en man för försörjning.
Ja, till och med för att få sitt eget arv.
Ja, tills för 50 år sedan ungefär. Att hon missar den lilla detaljen. Alltså försörjning som i överlevnad. Eller bara också kulturellt.
Hon får det till något romantiskt. Ja, liksom.
Vidrigt. Hon får hederskultur till en fråga om romantik. Verkligen. Att bli invald i en mans liv. Och sen också frågan om aktning och heder. Att väljas av en man. Att inte själv ligga med en man. Alltså som att hon vill åstadkomma att kvinnor ska behöva leka svårfångade och inte ha en egen agens överhuvudtaget. Att det här har passerat in i en tidning är absurt. Och i sista stycket. Det är ett enormt misstag att inbilla sig att långa, intima kärleksrelationer i sig någonsin varit problemet, snarare än att kvinnor har fått stå tillbaka. Det har lett oss ut ur en fälla och rätt in i en annan. Känner du dig fången?
Nej. Jag läser inte av det som hon säger i alla fall. Jag känner mig fången på många andra sätt. Av covid.
Alltså, kvinnor har varit fängslade i äktenskap för att deras rättigheter och ekonomiska möjligheter har varit beroende av den här relationen. Men sen också, vi vet ju hur många kvinnor som förlorar sina liv. Dels på ett sätt som bara att de lever i ofrihet. Kanske kontrollerande män och sådär. Men också faktiskt dör till följd av våld i hemmet. 16 kvinnor dog 2019, Britta, av en partner eller ex-partner.
Det hon pratar om, det nya fängelset jag har lett in i. Jag skulle vilja säga att hennes text är lite av ett fängelse. Alltså jag skulle vilja säga att den synen är ett fängelse. Och de här kommentarerna som kommer till Bianca Ingrosso och säkerligen till en massa andra som går ut med att de har gjort en abort eller,
eller
funderar på att göra det. Precis, eller flera. Det är det som är fängelset.
Det sjukaste är att efter denna text så publicerade Lisa Magnusson en text med rubriken "Låt oss välkomna de ofrivilligt gravida polskorna till Sverige." Att hon inte förstår att hon både slår och smeker med samma hand.
Ja, det är väldigt märkligt.
Att man inte förstår att, fast det är ju den här sortens åsikter som har marinerat i många år som har lett till det läge Polen befinner sig i. Att moralisera över kvinnors val, skuldbelägga och skambelägga kvinnors val. Och måla upp det som att ta bort de här rättigheterna skulle göra kvinnor mer fria. Varför står då tiotusentals kvinnor, hundratusentals kvinnor och protesterar på gatorna i Polen? Lisa Magnusson.
Jag vill också säga det bara så att jag har det sagt. Vi var inne på det tidigare. Du sa så här att en abort är ett avslutande av en graviditet. Det är svårt att hitta, tycker jag, en term för det som gör det inte laddat. För att jag gissar att det du vill göra är att göra det bara så här helt så tekniskt som det bara går. Så här, det är inte, det är inte ett barn. Samtidigt så tror jag att som jag då som har varit gravid och fått barn, för mig är det som ändå lite, det är som så här, det är ju om man liksom har fått barn så vet man ju vad det kan bli. Alltså för mig så är det en det är din idé om vad du vill att det ska bli som avgör vad det är.
Mm.
Om du tycker, för vissa är ju gravida, alltså känner typ direkt de blir gravida och börjar liksom bilda sig en uppfattning om barnet i vecka 6, inte vet jag, och pratar om det som sitt barn och så här, ni har all rätt till det.
Mm.
Samtidigt som en person i Sverige har rätt att göra abort fram till, vadå, vecka 18. Och det har du rätt till. Och inte se det som ett barn. Och inte tänka att det är liksom någon som du vägrar ett liv och så vidare. Jag tycker att det är väldigt viktigt att göra den distinktionen, att det är liksom kvinnan själv som bestämmer. När du bestämmer att det är ett barn, det är då det är ett barn för dig. Jag tror att man måste också separera sina egna tankar om, alltså, för jag tror att det finns många som har fått barn som tänker då, alltså som Kanye.
Mm.
Om vi tar Kanye som exempel igen.
Mm.
Alltså att han bara, tänk att jag nästan mördade mitt barn.
Ja.
Nej, men det gjorde du inte, för att då var det inte ett barn.
Nej, men lika så ofrivilligt barnlösa som inte ens har fått ett embryo att fastna vid befruktat. Även de lever i hopp om ett barn. De går och drömmer om sina barn, de går och fantiserar om sina barn. De vill det, de vill komma dit. Så klart att det existerar i ens framtidsbild eller vilja om livet.
Mm. Det är svåra, alltså det är en svår fråga det här. Jag tycker att det är svårt att prata om det utan att trampa på eventuella ömma tår. Men jag tycker att det är så viktigt att varje kvinna känner liksom äganderätt till sin egen kropp och sina beslut rörande denna kropp.
Och det är inte bara någon platt girl power-sining. Ni måste förstå hur det är en slippery slope. Att det går så snabbt från att det börjar odla såna här misstänksamheter till vad det kan ta sig uttryck i. Och det är det jag försöker säga, att det är historielöst.
Mm.
Kan vi inte snälla någon gång ha med oss någonting från historien?
Mm.
Och i det här så vill jag bara poängtera att på DN skriver också Kristina Lindqvist, som är en av mina så här sunda röster i offentligheten som jag alltid vänder mig till. Hon är verkligen lysande. Hon förenar liksom perspektiv med skärpa och humanism. Hon sviker inte i de värdena.
Mm.
Och hon har historien med sig. Mm. Alltid. Och hon skrev ett svar till Lisa, den sexuella ofriheten ödelägger kvinnors liv. Där hon dels tog upp det här som vi sa, om att kvinnor faktiskt far illa i relationer. Att vi fortfarande lever i patriarkat på så sätt att det pågår i stor utsträckning. Och inte bara de här som dör, utan som år efter år lever med samma person eventuellt. Typ Carina Bergfeldts sommarprat, som berättade om hur hennes pappa våldförde sig på mamman under hela hennes uppväxt i princip.
Mm.
Och hur systematiskt det var. Och Kristina skriver också, har folk verkligen glömt hur det var? Jag säger glömt, trots att ingen av oss som nu debatterar har levt i ett Sverige utan abort och preventivmedel. Där våldtäkt inom äktenskapet var lagligt. Och där homosexualitet betraktades som en sjukdom. Och hon hela tiden återgår till hur det har varit för att ge folk perspektiv.
Mm.
Mycket mer djup och nyanserad och rik i sin bild än vad Lisa ens vill vara, tror jag. Kristina Lindqvist poängterar igen, den som vill se detta i realtid kan blicka söderut mot Polen, där snarare nu dras åt kring aborträtten. Där talar kyrkans män om regnbågsflaggan som en smitta. Och allt fler medborgare bor numera i städer som utropats till hbtq-fria zoner. Det här är inte långt borta, alltså varken geografiskt eller vad som är möjligt att hända i ett samhälle på kort tid.
Ja. Jag tycker att även om vi kan fira framsteg, så tycker jag också att det är så jävla viktigt att vi också bokför alla bakslag.
Ja.
För att just nu, jag vet inte om vi faktiskt slutar på plus. När man subtraherar liksom alla olika så här, onödiga debatter som det känns som att vi har nu. Alltså, varför diskuterar vi ens det här? Varför är det ens ett issue? Varför ska folk ens ta till orda när Bianca Ingrosso överväger en abort?
Mm.
Och det är ju ett tecken på att den friheten är hotad. Och att vi måste med näbbar och klor försvara det. Det är för att det har i flera europeiska länder det senaste året, de senaste åren blivit en tillbakagång. Mm. Det är så det är. Vi har inte råd att bara luta oss tillbaka och tänka att i Sverige är vi så jävla liksom jämställda och vi har det så bra. För det har vi inte. Alltså, vi har det bara på grund av att vi tycker att vi ska ha det på det här viset. Och nu verkar det ju som att vissa människor tycker att vi ska ha det annorlunda. Jag vill bara säga som en strimma av hopp här. Att faktiskt liksom lite otippat skulle jag vilja säga, för jag tycker att Storbritannien, eller som du brukar referera till det, The United Kingdom, mm. Queen's England, de brukar ju oftast kännas som ett ganska liksom konservativt och bakåtsträvande land på många olika sätt. Mm. Jag vill bara säga, apropå aborter, så har ju de, för det är en sån sak som också har drabbats lite av covid, alltså att folks aborter ställs in för att, ja men helt enkelt för att till exempel sjukvårdssystemen är för, har för mycket att göra och så vidare. Då har man i Storbritannien använt sig av typ telemedicin. Alltså att man på distans på något sätt liksom kan göra abort. Alltså, ja, fråga mig inte hur det funkar.
Ja, med abortpiller.
Ja, men typ. Mm. Men att det liksom ändå är monitored av en läkare eller så. Men och då, det bara fick mig att tänka på en annan sak som jag tycker är, som jag tänkt att jag ska ta upp här i podden, men jag har liksom letat efter ett ställe att nämna det, och det kanske är nu. Mm. Det är nämligen så här, att England har, jag vet inte om du vet det här, att i England så är det inte bara straffbart att misshandla sin partner eller någon man lever med i nära relationer, utan också ett kontrollerande beteende är straffbart. Det kallas för coercive control.
Uff.
Och jag läser på rightsofwomen.org.uk en lista på coercive control, som är en person som du har en nära relation med. Till exempel isolera dig från att träffa vänner och familj. Kontrollera hur mycket pengar du har och hur du väljer att använda de pengarna. Mm. Det är någon som kontrollerar vad du gör och liksom hur du rör dig. Någon som snackar nedlåtande om dig.
Det har så många att anmäla.
Någon som hotar dig. Någon som hotar att publicera information om dig. Alltså till exempel typ på internet eller sådär. Någon som har sönder dina grejer.
Men gud vad intressant. Ja, för det är ju också ett sätt att skrämma någon och kontrollera
någon. Det är ju
någon.
Ett sätt, och förmodligen så har, jag gissar att man har också sett att det här kanske är förstadiet till att sen slå.
Ja gud ja, polisen la upp ett klipp ganska nyligen med en kvinna som sa, det började med lite gullig avundsjuka.
Mm.
Det fick mig att känna mig speciell och värdefull.
Mm.
Och det var så bra att polisen tog sig den tiden att göra ett klipp som manifesterar att det börjar i sådana tecken. Det kanske kommer till det du beskriver.
Mm.
Innan det blir sånt som lämnar märken på kroppen.
Mm. Och det här är ju också ett beteende. Alltså vi pratar om att kontrollera kvinnor och så här. Det här är ju också ett sätt att göra kvinnor ofria. Och vad intressant va? Där har Sverige någonting att lära sig av Storbritannien gällande lagstiftning.
I know right. Och nästa vecka så kanske det har hänt ännu mer efter amerikanska valet. Mm. Vi har ju lilla klippet som förtäljer våra snabbreaktioner från tidigare veckan på hur det gick. Det vet vi inte nu, för det är ännu tisdag. Spännande tycker jag. Och oroligt.
Vidrigt spännande skulle jag vilja säga. Det borde finnas ett ord för när det är spännande fast det är obehagligt.
Mm, det kan tänka mig finns.
Ja, men vilket är det då?
Kusligt. och tack för att ni lyssnar. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Ska ni faktiskt veta? Det är bra tryck.
Det ska ni veta.
Ja, det är bikt efter avsnitten. Det är det roligaste jag vet.
Det är bra. Hör av er där. Och alltså jag förutsätter att vi kommer ha otroligt mycket att diskutera om angående.
Mm. Så hör av er mera reaktioner, inte bara på detta avsnitt utan även på hur det har gått i amerikanska valet och alla reaktioner ni har sett. Kanske utspel. Mm. Mycket utspel.
Mm.
Ja. Men då ses vi snart, hoppas jag, Britta.
Det gör vi.
Ja, tack för den här veckan. Ha det bra.